Hårpodden sponsras av HeadAgent, ett search- och headhuntingsföretag som fokuserar på chefsroller och nyckelpositioner inom marknad, försäljning och affärsutveckling.
Hallå och välkommen till HR-podden. Jag heter Gisela Jönsson och är doktorand i arbetsvetenskap på KTH.
Och jag heter Katarina Starendal, HR-manager på LynxEye.
Idag har vi med oss en gäst, Aram Sedig från Stressforskningsinstitutet. Du är doktorand och skriver en väldigt spännande avhandling som vi ville prata med dig om. Vill du berätta om den och om dig?
Ja, jättekul att få vara med här. Ja, avhandlingen handlar i stort om hur olika typer av kontor påverkar medarbetares hälsa och produktivitet. Och det är den generellt röda tråden i avhandlingen. Men sen så är vi också intresserade av att också studera hur individuella skillnader i personlighet och kognition påverkar eller modererar effekten mot hälsa och prestation, men också om olika typer av arbetsuppgifter leder till olika effekter på hälsa och prestation då.
Mm. Och det som vi kanske har tänkt mest på är ju delvis kring, eller ja, det är ju det här med kontorslandskap ganska mycket, också för att det är så mycket i ropet, kan man väl säga. Olika sorters kontorslandskap.
Den fysiska arbetsplatsen.
Ja, just det.
Och hur den inverkar på olika saker.
Precis, men den interagerar med olika både situationella effekter eller faktorer och individfaktorer, eller hur?
Mm.
Ni har ju tittat bland annat på, vi har ju läst en av dina studier här. Mm. Ni har tittat på produktiviteten bland annat och de här hälsoeffekterna som du sa. Och jag tänkte att du kunde få berätta för lyssnarna om den här studien som vi har läst. Mm. Vad ni gjorde och vad kom ni fram till?
Ja, alltså man pratar ju ofta om det som att olika typer av kontor har olika effekter på hälsa och prestation. Alltså att exempelvis om man sitter i öppna kontorslandskap, så finns det en del tidigare studier som har visat på att olika typer av självrapporterade ohälsotal ökar, så som hur många dagar man har varit sjukskriven, men också andra aspekter som är relaterade till ohälsa. Där märker man att det återkommande trendet, eller att det återkommande visar att kontorslandskap jämfört med individuella kontorsrum så att säga leder till en högre ohälsotal och sjukfrånvaro och sådär. Och sen så finns det annat spår då, som man också, eller som jag också är intresserad av, och det handlar mer om prestation och möjlighet att kunna arbeta i fred. Så i den första studien så är vi dels intresserade av att titta på om olika typer av kontor leder till olika utfall, men också om om man har koncentrationskrävande studier eller inte påverkar den här effekten på olika sätt beroende på kontorstyp. Alltså, påverkas den här effekten på kontorslandskap mer eller mindre om man har koncentrationskrävande arbetsuppgifter, och hur ser det samma trend ut och tendenser ut i cellkontor? Det som är intressant i den här studien är just att vi faktiskt har olika kontorstyper som vi jämför med varandra. För det kan ju också generellt vara så att om vi till exempel studerar att öppna kontorslandskap när man har högre koncentrationskrävande arbetsuppgifter leder till högre stress, låt oss säga det. Då kan det också faktiskt vara så att det här tendensen skulle man också kunna hitta i cellkontor. Mm. Att det är själva arbetsuppgiftens art som leder till en högre stressnivå. Och därför så behöver man ha olika kontorstyper som man kan jämföra med varandra. Så det var anledningen och liksom grunden till den här studien då.
Mm. Så. När man säger koncentrationskrävande arbetsuppgifter, vad kan det till exempel vara? Bara så att vi får en bild av.
Ja, det som det kan handla om är exempelvis att man behöver på olika sätt. Det är ju arbetsuppgifter som på olika sätt kräver att våra mer exekutiva funktioner eller att våra vad ska man säga, våra mentalt krävande delar eller funktioner så att säga kommer igång och bearbetar information då.
Mm.
Så, och det kan till exempel vara att man behöver fördjupa sig i en text, att man behöver skriva en rapport och kanske på så här, nya formuleringar och mer komplexa formuleringar som kräver mer resurser. Det kan handla om att man behöver detaljerat granska en text exempelvis, eller koda om man är exempelvis ingenjör eller så. Allt, väldigt mycket som har med beslutsfattning att göra, som har med att sätta samman information att göra, att dra en slutsats att göra. Alla den här typen av arbetsuppgifter, de här typen av arbetsuppgifterna kräver en högre mental bearbetning och just därmed det också kan anses vara mer koncentrationskrävande.
Mm. Mm. Inte så mycket rutinuppgifter utan lite mer så här kognitivt krävande. Ja,
precis.
Man behöver tänka helt enkelt.
Absolut, jag brukar tänka så att arbetsuppgifter som inte kan automatiseras, så som man inte kan bara göra samtidigt som man pratar med grannen eller med kollegan så att säga.
Mm. Mm. Men, och det ni hittade i den här studien då, det var, ni hittade ju en effekt av kontor, eller hur, på just det här, hur man påverkades beroende på om man hade koncentrationskrävande uppgifter eller inte.
Precis. För,
kan du förklara den?
Ja, nej men absolut. Till att börja med så fann vi en huvudeffekt av kontor som man kallade det. Alltså att bara själva kontorstypen hade en påverkan på dels kognitiv stress, alltså förmåga att fatta beslut, att förmåga att kunna koncentrera sig och minnesproblem så att säga. Men också på distraktion, hur mycket distraherad man blev. Och generellt sett så kan man väl säga att ju fler personer man satt med, alltså desto mer problem rapporterade man.
Mm.
Så i cellkontor när man sitter själv så rapporterade man minst distraktion och minst kognitiv stress. Medan i öppna kontorslandskap då så rapporterade man mer stress och mer distraktion.
Mm.
Vilket var då väntat och kanske i linje med tidigare studier. Då. Mm. Så.
Mm.
Och i nästa fas i analysen så tittade vi, så la vi in då det här med hur mycket man behövde koncentrera sig. Så. Och då såg vi att den variabeln ledde till att effekten varierade något. På så sätt att i kontorslandskap, om man hade mer koncentrationskrävande arbetsuppgifter, så rapporterade man mer problem. Men i cellkontor så spelade det inte någon roll vad man hade för typer av arbetsuppgifter, om det var koncentrationskrävande eller inte, utan då rapporterade man mindre problem.
Mm. Och det ni har tittat på är just problem relaterat till stress och ohälsa och koncentration, eller vilka parametrar är ni?
Vi tittade på 6 parametrar. Mm. 3 hälsorelaterade, mer rent så om man vill säga så. Och 3 mer prestationsinriktade då. Och de 3 hälsorelaterade var kognitiv stress, utmattning och självrapporterad hälsa. Och prestationsmåtten var distraktion, depersonalisering eller vad man ska kalla det, bristande motivation kan man säga. Och ett mått som var mer prestation, alltså hur väl man uppfattar att man kan prestera och så.
Mm.
Och utav de här 6 måtten, det är också ganska intressant i sammanhanget då, utav de här 6 måtten så var det bara, alltså 2 utav dem som föll signifikanta ut. Och det ena var kognitiv stress och det andra var då distraktion.
Mm. Just så. Det.
Mm.
Mm. Intressant.
Mm.
En sak som jag har tänkt på är att ofta när man pratar om kontorslandskap versus såna här traditionella kontor med, vad kallade du för?
Cellkontor.
Cellkontor, precis, där man har varsitt rum. Det är ofta de ställs mot varandra.
Mm.
Att det antingen är liksom det här öppna landskapet eller cellkontor. Och att ofta så framställs det öppna landskapet som någonting väldigt negativt och cellkontor som positivt i förhållande till det. Men på ett sätt så kan jag tänka att det är ett lite onyanserat sätt att se på det när man bara ställer kontor mot varandra. Och att egentligen så handlar det lite om sådär, egentligen vad arbetet kräver istället för liksom vilket kontor som är bäst. Att det är lite felformulerad vinkel på när man tänker på kontor. Att så här, ska vi ha cellkontor eller kontorslandskap? Mm. Utan att man kanske borde tänka så här, vilket arbete är det vi gör?
Mm.
Och hur borde liksom den fysiska arbetsplatsen vara utformad för att optimera det vi försöker åstadkomma?
Mm. Mm. Och ja, absolut. Och det är ju liksom grovtankarna till de nya, och inom citattecken, kontorsutformningarna där man, som man kallar aktivitetsbaserade kontor, eller där man så att säga inte har en fast arbetsstation, utan istället då så har man konstruerat olika miljöer där man ska syssla med olika saker.
Mm.
Så behöver jag koncentrera mig, så sätter jag mig på en del av kontoret som är möblerat på ett visst sätt, som ska stödja det. Behöver jag och Anna sitta och prata och jobba tillsammans kring någonting, så sätter man sig någon annanstans. Och är det så att man bara behöver ha ett runda bordsamtal, så ska det finnas förutsättningar för det också. Och sen finns det då olika miljöer kring detta då.
Mm.
Så. Och där är vi ju inne på ett projekt på Handelshögskolan nu, där vi precis har startat och ska titta på det här då. Så, så vi vet inte riktigt effekterna av den här typen av kontor.
Mm. Vad spännande.
Men, ja, verkligen.
Det är ganska nytt också, eller hur? Eller, ja. Det har funnits ett tag, men det känns som att trenden har börjat sprida sig nu.
Jo, alltså vet ni, alltså det första mer flexibla kontoret, det kom igång, det var 1973.
Fantastiskt. Så det är inte helt nytt då?
Det är inte helt nytt, men det har ju hänt saker och ting sen dess. Alltså det, jag tror också under 90-talet var det väl Ericsson som satte igång med de här mer flexkontoren. Förespråkarna utav de här aktivitetsbaserade kontoren skulle ju säga, nej, det här är helt annorlunda. Det här är inte alls som flexkontor, och på vissa sätt så skiljer de sig ju en del åt på så sätt att man har mycket, det ska vara mer genomtänkt. Så. Och möbleringen försöker man verkligen anpassa till olika arbetsuppgifter i de här aktivitetsbaserade kontoren.
Vad var flexkontoren då?
Ja, precis. De är mer konstruerade på så sätt att där har man en ganska homogen möblering. Att det ser ungefär ganska likadant ut, och sen så har man de här tysta rummen då, så. Men och så får man sätta sig var man vill när man kommer på dagen, så man har ingen fast arbetsstation. Men det kan också vara så att på vissa ställen så har man så här att, jo, men det här är en tyst zon, här får vi inte kommunicera med varandra, och här, medan här får vi kommunicera med varandra. Så de kan fortfarande vara indelade, men just kanske fokus på arbetssättet saknas, men också möbleringen som finns varierar inte i flexkontor som det gör i aktivitetsbaserat.
I det här projektet som ni håller på att starta, eller som ni har startat, vet ni liksom vilka, typ, vad är det för faktorer ni kommer titta på? Typ, att säga?
Ja, det är lite olika. Vi är ju sammanlagt nu 7 forskare som kommer in från olika håll.
Mm.
Och vi kommer studera hälsa, vi kommer studera prestation, ledarskap. Vi kommer att fokusera på förändringsprocessen i sig. Vi kommer titta på kognition, och vi kommer också titta på meditation och de aspekterna, och om de förändrar upplevelsen på olika sätt.
Gud vad spännande.
Ja,
när får man ta del av den här fantastiska forskningen då?
Om 10 år.
Det tar tid, men förhoppningsvis inte så lång tid. Ja. Utan, vi sätter igång datainsamlingen nu i maj. Och därefter så hoppas jag att de första rapporterna och rönen kan väl släppas i våren 2016. Då.
Just det.
Så, så sex månader till att bearbeta, och sen hoppas jag att vi kan släppa någonting.
Spännande.
Mm. Ja, det ska bli jättespännande.
Jag har en så här lite nästan detaljfråga från det här pappret, men det var en sak som jag tyckte var så intressant, och det är i relation där till, man tänker, vad är det för slags arbete som påverkas mycket av att liksom bli distraherad, och vi konstaterar ju då att det är väl sånt att man behöver koncentrera sig mer, Och i det här pappret som ni har skrivit så pratar ni bland annat om att det är jobb som har en low perceptual load från relevanta stimuli, om man säger. Samtidigt som den har en hög load på cognitive control functions. Och som jag tolkar det utifrån mitt perspektiv och med min egen forskning som jag håller på med, så är det lite då att det är den sortens uppgifter som har egentligen ganska få liksom, alltså det är väldigt mycket att hålla i huvudet och det är väldigt lite så här typ få liksom förhållningspunkter eller vad man ska säga. Ja. Man får inte så mycket stimulans från miljön som säger vad det är man ska göra egentligen. Ja, är det korrekt
uppfattat? Ja, verkligen. Det är precis så. Det är precis så. För att, och jag ska flika in med att säga liksom att tjänstemän har i väldigt få utsträckning den typen av jobb där man är väldigt perceptuellt belastad av arbetsuppgifterna. Så att man behöver ta in väldigt mycket perceptuellt. Så det kan till exempel vara ifall om man till exempel kör en avancerad traktor och det är lampor som blinkar överallt och man behöver vara medveten om vad är det för lampor som blinkar och vad ska man göra. Mm. Det är den här typen av arbetsuppgifter som så att säga skulle belasta då vårt perceptuella system väldigt mycket. Mm. Jag vet inte om det finns här kärnkraftsverk kanske där plötsligt så poppar olika signaler och man behöver reagera på olika sätt som kanske mer eller mindre automatiseras på sätt och vis. Liksom. Mm.
Men det är liksom många inkommande signaler.
Precis, det är väldigt många signaler som precis... Som,
om man har en hög perceptuell.
Precis. Ja. Och den typen av arbetsuppgift har oftast inte tjänstemän utan man kanske läser en text.
Mm.
Och då är det ju då är det mer den kognitiva bearbetningen som gör att vi förstår texten. Det kanske inte är så krävande att få in stimulin till hjärnan. Liksom själva orden så att säga, hur de ser ut. Utan mer att bearbeta och förstå sammanhanget som är mer krävande.
Mm.
Så precis.
Och det är den här vad ska man säga, kontrollfunktionen, alltså det här att det kräver liksom aktiv koncentration av personen för att ta in det den försöker, eller det gör det den försöker göra, det är det som lätt blir stört.
Precis. Det är våra exekutiva funktioner som hjälper oss med det här, att kunna bearbeta den informationen och att kunna precis, att kunna börja fundera kring hur ska man svara på det och så vidare då. Och det är samma funktioner som hjälper oss att stänga ute irrelevant stimuli. Så om våra arbetsuppgifter kräver utav oss att vi liksom använder vår arbetsminnesförmåga, så kan man också tänka sig då att då lämnas ju väldigt lite utrymme kvar för att arbetsminnet aktivt ska inhibera och stänga ute icke relevant stimuli.
Mm.
Och därför, i och med att de här båda arbetsuppgifterna och distraktionerna så att säga då, slåss om samma kapacitet, arbetsminneskapacitet, så ökar risken att arbetsminnet helt enkelt inte räcker till.
Mm.
Och därför så ökar risken att vi blir störda.
Mm. Jag tänker också på andra studier som jag har inte direkt läst själv men hört om, vad gäller just det här med koncentrationsförmåga och hur ofta vi blir avbrutna i vårt arbete och i förhållande till hur ofta vi blir avbrutna, hur lång tid det tar för oss att komma tillbaka in i det här koncentrerade tillståndet där vi faktiskt kan börja jobba.
Just det.
Var det inte till och med du, Gisela, som tog upp det någon tidigare?
Ja, vi pratade om när vi pratade med Mattis. Han är sån här mindfulness-tränare typ, eller meditation för företag.
Just det.
Som vi intervjuade i avsnitt 8, tror jag.
Precis, och han fokuserade just på fokus, förmågan att fokusera. Men jag kopplar det lite till det här och tänker att just i det här med kontorslandskap som ni har studerat, att det kanske är just det, att man blir avbruten också mycket oftare än om man sitter i såna här celler, gamla traditionella kontor.
Ja, absolut. Så kan man tänka sig att när folk går förbi och slänger ut hej eller liksom bara sådär, för att man har ju utsikt över hela landskapet på ett helt annat sätt. Men samtidigt så om man tittar på kommunikationsmönstren i de olika kontoren så ser det faktiskt lite olika ut. den gemene mannen skulle kanske säga att jo, men i öppna kontorslandskap så ökar kommunikationen i och med att folk sitter mycket närmare. Och på sätt och vis så stämmer det. Alltså den snabba kommunikationen verkar öka. Om jag exempelvis undrar, ja men gick den där rapporten igenom? Ja eller nej? Har du sett chefen idag? Ja eller nej? Vad landade det här offerten på till slut? Sådär. Ganska korta och alltså på det sättet. Den typen av kommunikation verkar öka. Men däremot den fördjupade kommunikationen där man kanske behöver mer i detalj diskutera saker och ting. Mm. Att jo, men hur ska vi göra nu kring det här upplägget? Sådär. Den typen av kommunikationen verkar däremot då faktiskt minska. För att man kanske inte känner att man vill diskutera det framför andra. Och kanske för att man inte heller vill störa andra.
Mm.
Sådär.
Mm.
Så av den anledningen så är det väldigt viktigt då när man konstruerar öppna ytor. Oavsett vad det är för arbetssätt i de kontoren. Att man funderar på att just att ha de här typen av tysta rum ganska lättillgängliga. Så att man kan liksom snabbt gå in i dem och ha konversationen. Men också att det är väldigt tydligt om de är bokade eller inte. Ganska lätta att boka. Och om de är lediga eller inte. Så här, fönster, dörrar liksom, så att säga.
Mm.
Och så.
Ja, jag upplever att det finns nästan en viss ironi i så här, ifall jag tänker utifrån mig själv till exempel, att så här, ju mer jag känner att andra människor kan göra anspråk på min tid utan att jag kan kontrollera det här, desto mer så blir man ju så här, vill man gömma sig från de här människorna och typ så här, för att man ska få koncentrera sig, medan tvärtom då, ifall man känner så här, nej men jag har liksom all tid i världen och jag får vara i fred om jag vill det, och liksom att man har den kontrollen, så är i alla fall jag då mycket mer öppen för att bli avbruten eller liksom för att bara ta ett spontant samtal och tycker liksom att det kan vara kul och trevligt. Medan så man så här sitter och försöker koncentrera sig och känner att liksom man har ingen kontroll, att det blir mer det här. Och det hör jag ju från folk också som tycker så här, det är jättebra vårt företag, liksom man får hjälp direkt, man måste fråga, eller du vet så här, man måste svara på frågor och sådär, fast om man vill få någonting gjort så måste man typ så här, då kan man inte vara på kontoret för då vill alla bara prata med en. Typ så att det blir någon slags, att man blir mindre social av att tvingas att vara social på något vis.
Jo, visst.
Det här jag också tycker är så spännande med de nya typerna av aktivitetsbaserade kontor. Att de på något sätt försöker ta hänsyn till och skapa en miljö där du kan anpassa vart du fysiskt sitter efter de behov du har för tillfället. Att behöver jag sitta i fred och verkligen koncentrera mig, så finns det sådana utrymmen dit jag kan gå och bara få vara helt i fred. Och finns det liksom andra ytor där jag vill kunna säga hej till folk och liksom snacka lite vid kaffemaskinen, så där, så kan man göra det.
Jag tänkte att vi kunde väl prata lite om hur det gick till när vi liksom valde att vi skulle samarbeta med HeadAgent. Hur tänkte vi då, Katarina?
Vi hade väl börjat se över den här möjligheten med en sponsor och kände att vi gärna ville ha en partner som har liknande värderingar som vi har. Ja, men vi har lite samma resonansbotten, och där tyckte vi att HeadAgent hade ett intressant upplägg. De är ju ett headhunting- och search-företag, rekryteringsföretag, som jobbar mycket med långsiktiga relationer. De tycker det är viktigt att både kunder och potentiella kandidater, att man jobbar med långsiktiga relationer och att det ska gå före vissa kortsiktigare vinstintressen.
Mm.
Det tycker jag var en väldigt intressant sak med dem. Men hur tänkte du?
Ja, det var det som tilltalade mig också, och när vi träffade dem och pratade om det, just att de så här, jämfört med hur vissa andra rekryteringsföretag kan fungera i alla fall. Och jag upplevde det framförallt, jag tänkte framförallt ur kandidatperspektivet, för det är där som jag själv har mest liksom erfarenhet egentligen ifrån.
Mm.
Och känner att så här, det är ju inte alls ovanligt när man har att göra med rekryteringsföretag som kandidat, att man känner dels att man känner sig inte så värdesatt och sedd kanske som kandidat. Och att de inte alltid riktigt har koll på vad de håller på med kan det kännas som. Och så, som kandidat så känner man ju att det skulle betyda mycket. Det spelar definitivt roll för hur man upplever hela processen och arbetsgivaren som ju egentligen inte liksom är, har med dem att göra. Så det är ju väldigt noga vilka man väljer som ska få representera representera en i liksom ett möte med de människor.
Verkligen.
Och där tror jag att head agents modell med lite långsiktiga relationer är mycket bättre.
Så tack head agent. Vi är jätteglada att ha er som sponsor.
En tredje aspekt som jag tycker är otroligt viktig som vi inte riktigt har pratat om hittills, det är ju det här med samarbete. Samarbete är ju, känns som att det har blivit en ännu viktigare aspekt idag, där det ligger mer fokus på team och teamarbete. Kraven och behoven är mycket mer att man ska vara kreativ och innovativ idag och liksom kräver att teamet jobbar ganska mycket tillsammans. Och tidigare när man mäter och har fokuserat på just hälsa och prestation så är det ganska mycket på en individnivå. Men man har inte riktigt tagit med, eller det vet jag inte. Men jag tänker att den här teamaspekten och förmågan att samarbeta och sådana utrymmen i den fysiska miljön blir väldigt viktig. Och att det, just i de här aktivitetsbaserade kontoren kanske finns lite mer sådana ytor och... Ja. Att det uppmuntrar det lite mer. De här mer djuplodande samtalen som du pratade om. Som...
Ja, just. Jo, men absolut. Det kan man tänka sig. Jag håller med dig. Alltså just gällande prestationer är så otroligt svårt att mäta. Och i den här första artikeln som är publicerad och som vi har pratat om. Där kunde vi ju se att människor blev mer distraherade. Att man upplever att man har svårare att fatta beslut och så. Men när vi frågar om prestation över, alltså generell prestation, så får vi ingen effekt. Så det varierar inte mellan kontorstyperna. Så det är jättesvårt att mäta prestation. Och det där är också en typ av prestation då, att hur gruppen presterar, så, som är en utmaning att mäta på ett bra sätt. Och visst kan man tänka sig då alltså att möjligheten att samarbeta ökar i de här öppna miljöerna där man faktiskt har möjlighet att se varandra och ta tag i varandra och gå undan och så. Och i de aktivitetsbaserade arbetsplatserna finns det då olika möblering som underlättar på olika sätt. Och kanske mer dimensionerade utifrån att vad företagen har för behov. Liksom att, tror man att man behöver samarbeta mer så finns det förhoppningsvis då mer sådana miljöer. Mm. Och mindre miljöer där man behöver sitta och koncentrera sig på egen hand och så. Och det tror jag är viktigt. Men det som utmaningen inom aktivitetsbaserade kontoren blir då faktiskt att hitta varandra. För att, ja. Och där behöver man då... Så för att det kan ju vara rätt stora kontor som det handlar om. Och det kan också handla om att det är egentligen inte så många som sitter där, men man sitter på olika plan och man vet inte vad man ska hitta. Det är inte liksom vad folk är någonstans helt enkelt som kan försvåra. Och där behöver man liksom, det är ju liksom någonting som man behöver tänka på hur man ska lösa. Det finns ju IT-lösningar där man kan så att säga då få reda på var personen är någonstans eller chatta lite snabbt.
Precis, det där tycker jag är en jätteintressant sak du tar upp och verkligen en utmaning där. Mm. För att någonstans ska man liksom jobba i ett team. Så behöver man kanske sitta tillsammans. Ja. Och det tycker jag är en väldigt stor utmaning. Och verkar bli så här. Det här kan bli ett problem i de aktivitetsbaserade kontoren. Om vi är ett tight team som ska arbeta tillsammans. Mm. Men vi får inte sitta på samma plats hela tiden. Så här, hur gör man då?
Ja.
Det är ganska intressant.
Ja, men absolut. Och jag brukar faktiskt säga det. Alltså det finns ju kontor där man verkligen gått ut och sagt så här. Att nej, men man får inte sitta på samma plats i mer än jag vet inte, 4 timmar, 2 dagar i rad eller vad det är. Och jag tycker att ibland så blir det lite fel för att helt enkelt. För att alltså, det är ju miljöerna som man har skapat som ska leda till att motivera individen att variera sig, så att säga. Alltså det måste finnas, det måste komma från, det måste skapa ett behov någonstans. Ja, men om jag ska sitta och arbeta med det här, då vet jag att jag kan göra det mycket bättre där borta. Och den kostnaden inom citattecken som det är för mig att faktiskt resa mig och packa mina grejer och gå och sätta mig där, den måste ju vara mindre än vinsten som jag får av att faktiskt ha förflyttat mig. Så. Och det är sådana här incitament som jag tror man måste verkligen aktivt arbeta fram.
Mm. Jag tänker att det alltid blir problematiskt när man låter checklistor och regler komma före behov. Att det är det som styr istället för behov. För då blir det omvänt åt andra hållet. Nej, alla ska sitta på olika platser. För att det är så vi har bestämt. Liksom. Det är så reglerna säger. Istället för att så här, ja, men hela idén med den här typen av kontor var ju att behovet ska styra.
Precis.
Det känns som att man skulle ta, att man tar en outcome och gör det istället till någonting alltså så här, ja, men på kontor där folk är kreativa, där ser vi att folk byter plats eller någonting så här. Ja, det är liv och rörelse. Alltså måste vi göra liv och rörelse, annars kommer det, då kommer det bli så kreativt.
Alltså,
ja, visst. Lite logiska kullerbyttor.
Alltså jag hade en tangent här kring det, lite med det här med den perceptuella loaden igen. Det vill säga, ifall man ser då att okej, men ifall man har väldigt bara där man måste själv koncentrera sig, men man har ganska låg perceptuell load, alltså man har inte så mycket inkommande signaler egentligen, så blir man lätt störd. Alltså en lösning på det här då är ju att försöka se till att man inte blir störd så att man kan koncentrera sig. Men jag tänker, kan det vara en alternativ, kanske inte lösning, men liksom hjälp att försöka öka den perceptuella loden på något vis i sitt arbete. Alltså jag tänker på när vi har pratat mycket om agil liksom, utveckling och sådär. Och många saker i agilt känns som att de handlar om, inte bara agilt, men handlar om att göra saker mer visuella. Och typ till exempel man sätter upp saker på en vägg och liksom flyttar runt lappar, typ röra sig i rummet, liksom ha det. Jag ser det lite som ett sätt att man försöker egentligen öka den här,
just det,
de inkommande signalerna.
Just det.
Man slipper ha allting i huvudet också. Genom att sätta upp arbetet och visualisera det, så slipper jag försöka ha allt det där i huvudet. Utan jag kan faktiskt bara gå till den här tavlan. Alltså antingen om det är en fysisk eller då digital. Och titta. Så får jag direkt en överblick. Hur såg det ut nu igen? Just det. Och så vet man också att alla har tillgång till den här informationen. Så jag behöver inte heller tänka på att uppdatera Kalle, Pelle, Stina och Kajsa. För att de kan också se exakt samma information.
Jag vet inte om det finns någon forskning på det.
Nej, jag har faktiskt inte läst någonting om det. Men det låter jättespännande. Jag har faktiskt inte själv tänkt i de banorna. Men när du säger det så tänker jag ju att det är så, precis så ökar man den perceptuella loaden då. Som kanske hindrar att man faktiskt, alltså, ser i något starttecken då att Kalle faktiskt går förbi. Att man fokuserar inte på det. Man är upptagen med att ta in vad som står på lapparna och sådär. Men sen så avlastar man ju samtidigt också arbetsminnet. Exakt. Vilket skapar kapacitet för den att faktiskt inhibera signaler som kommer in men som är irrelevanta. Så teoretiskt så låter det ju klockrent. Verkligen.
För att man liksom, man utnyttjar ju också det fysiska rummet då. Alltså i sin, om man tänker kring flexibla arbetsmiljöer på något vis. Att man liksom, istället för att, inte istället för att, men istället för att se det som att man blir påverkad där av sin miljö, att man påverkar utåt, alltså att man liksom lastar utåt i miljön istället för att bygga ut det där på något
absolut
vis. Eller jag tycker det är en intressant idé.
Ja, men absolut, det tycker jag också. Det kan man göra liksom, och det är där återigen tekniken, om man har så här skärmar där man kan använda på olika sätt, där man kan kommunicera med varandra också. Dashboard på något sätt liksom. Men också kanske tavlor, sådana whiteboards som är lätta att dra in överallt och ställa. Och så som man verkligen använder det fysiska rummet också då. Men ja, absolut. Spännande.
Jag tänkte att vi har några så här lite korta frågor till dig också. Som är mer vad du tycker.
Okay. Får jag ta ett steg tillbaka innan vi går in på dem? Jag tänkte, får jag ställa en liten större, den kanske är lite mer nästan filosofisk fråga, som jag tänker att nu har vi pratat om lite mer detaljer i kontorslandskap kontra cellkontor kontra aktivitetsbaserat kontor. Men om vi tar ett ännu kliv tillbaka och tänker stort på den här fysiska arbetsmiljön. Alltså hur mycket påverkar egentligen den fysiska arbetsplatsen? Hur stor inverkan har den egentligen på oss?
Ja, alltså om man tänker på, alltså så här, jag tänker på vad är det för faktorer som kan påverka oss? Alltså vad är det för utfall vi är intresserade av? Jo, det är hälsa och prestationsutfall om vi det är de jag är intresserad av i alla fall. Alltså, så om man fokuserar på dem. Vad är det som påverkar de här aspekterna? Jo, rent övergripande så är det väl hur, alltså vår livssituation, om man börjar där, de aspekterna påverkar. Om man ska gå lite mer närmare organisationen så blir det också de psykosociala faktorerna. Ledarskapet i miljön. Det är sådana bitar som påverkar de här utfallen som vi är intresserade av oavsett då, kontorsmiljön. Men sen så har vi då just den fysiska arbetsmiljön som är en del utav det. Och jag tror att den fysiska arbetsmiljön har en betydande del utav den här kakan. Men samtidigt så kanske är det inte säkert att den effekten är så att säga mer viktig än till exempel ledarskapet, de villkoren för arbete, arbetstiderna, hur vänlig man är mot barnfamiljer, alltså företagets policy mot barnfamiljer. Mm. Och så det är lite olika delar som påverkar de här utfallen som vi är intresserade av. Där jag tror att den fysiska kontorsmiljön i form av kontorstyp då är en utav dem, de här aspekterna. Sen finns det då andra delar i den här fysiska arbetsmiljön som har med ljud att göra, med ergonomi att göra, med ljus att göra, med ventilation att göra. Och det är ju också saker som påverkar. Och vissa av dem kan man ju tänka sig variera med kontorstyp till exempel. Så blir det mer avhängigt att man liksom har bra ventilationssystem, kanske i jättestora kontor. Så att luftflödet blir bättre och så. Men ja.
Vad spännande. Jag tänker att den fysiska miljön påverkar även då till exempel ledarskap eller hur vi beter oss mot varandra. Det är svårt att säga kanske vad som är hönan och ägget, men jag tror definitivt, jag tänker liksom att en cellmiljö uppmuntrar mer att man liksom pratar en och en eller två och två. Kanske nästan också kan ha en lite negativ tendens där att det blir mer skitsnackskultur för att man liksom sitter på rummet och pratar och stänger dörren sådär, just, ja. Istället för att prata med varandra.
Ja, ja, visst.
Jag lämnar den där, men jag tycker den är ganska
intressant. Nej, men det är jätteintressant, för jag tänker också, alltså just när man tittar, jämför till exempel cellkontor med öppna kontorslandskap, en av de effekterna som ibland ändå tyder till en positiv följd för öppna kontorslandskap är ju ändå trivseln. Att det kanske verkar vara en högre trivsel i mer öppna miljöer. Och det är där jag tänker att oavsett vad man sitter i kontorstyp så har cheferna och ledningen kanske ett ansvar att liksom se till att införa strukturer, andra strukturer som kan kompensera för de här bristerna. Alltså exempelvis sitter man i cellkontor, ja men då kanske man behöver ha mer teambildningsaktiviteter. Så se till att organisationskulturen fordras i den riktning som man vill och så. Och att man mer jobbar på olika nivåer för att liksom kompensera för de olika brister som finns då inom olika typer av kontor.
Okej.
Så det blir på något vis alltid en interaktion. Eller liksom både miljön och vad man får vanor och liksom hur det interagerar.
Det hänger ihop.
Som vanligt.
Så.
Vi har några korta frågor för dig också. Okay. Eller korta och korta, men kanske. Det är mer där vi bara tänker liksom, ja, vad du tycker. Ja. Du får vara hur forskig eller personlig som du vill. Okay. Men en grej som känns som att den är ganska vanlig, eller som jag snackar om, det är till exempel att man ska sitta på ett café och jobba. Att det är liksom, man har datorn med sig och så går man ut och gör sitt jobb och så. Vad tycker du om det? Är det en bra idé?
Ja, jag tänker så här. Det är ju samma sak med folk eller personer som säger att de jobbar bättre när de lyssnar på musik. Och det är liksom och jag tänker så här att ja, jag tror så här att med tanke på den diskussionen vi har haft av arbetsminnen, så tror jag att när den belastas så, och om man lyssnar för mycket och musiken varierar väldigt mycket och det finns mycket tal i den och sådär, så vet vi från olika studier att man så att säga ökar sin risk för att bli distraherad. Men det finns en annan väg till prestation då, som kanske inte mer, som inte är så liksom, vad ska man säga, konkret eller så här rak, utan den vägen kanske går mer genom trivsel. Att man så att säga, men om jag sitter med en arbetsuppgift som jag verkligen inte vill göra, men sitter i en miljö som jag tycker om, så kanske den miljön kan motivera mig att ändå slutföra uppgiften. Mm. Något som jag inte hade gjort om jag hade suttit i en trist miljö någonstans och inte visste vad jag skulle ta mig till. Liksom, sådär. Mm. Så jag tror att det finns lite olika vägar till det, och att och det beror väldigt mycket från person till person.
Mm. Så. Men om man har ganska, säg att man har några ganska enkla rutinuppgifter som man tycker är tråkiga men som man måste få gjorda liksom. Mm. Kan de passa bra för att vara i sådana som är liksom lite mer brusmiljöer?
Ja, absolut. Det kan man absolut tänka sig. I alla fall så är det väl rimligt att tänka sig att de arbetsuppgifterna, så genomförandet av de arbetsuppgifterna inte skadas av liksom den miljön, utan att de kan man utföra lika bra ändå.
Man kan ju också ta på sig ljudisolerande hörlurar.
Ja, just det.
Och sitta i en stimmig miljö med liksom...
Ja. Det finns ju med kuddar som man kan trä över huvudet.
Det är lite svårt att jobba då.
Ser man något?
Nej, det är liksom helt avskärmande. Utan
det blir svårt att jobba.
Det är liksom luftrören som får tillgång till luft. Men annars så är det ganska avstängt.
Om man ska vara väldigt, bara tänka sitt arbete.
Ja.
Jag tänkte, hur tycker du själv om att jobba? Brukar du välja så här olika miljöer beroende på vad du ska göra? Eller ja. Hur brukar du göra?
Jag sitter ju faktiskt i cellkontor på jobbet. Då. Så. Men när jag verkligen vill jobba, alltså när jag verkligen behöver saker att få ting gjort, så brukar jag faktiskt sitta hemma.
Mm.
Så, för att det är en del av den här interaktionen som är jättetrevligt, att folk kommer förbi kontoret och man pratar med varandra och jag själv går förbi någon annan och så då pratar en stund och så. Men som tar en del tid och så. Ja, och sen ibland så sätter jag mig också på fik ifall det är just sådana, jag ska svara på några mejl och sådär. Så kan jag sitta och göra det. Så.
Mm. Ja, har ditt sätt att arbeta förändrats sen du har liksom studerat de här sakerna? Eller har du liksom dragit några där direkta konkreta lärdomar av det?
Ja, faktiskt. Och det är liksom att jag tror att många tänker att bara för man sitter i ett eget kontorsrum så är man skyddad från ljudmiljön oavsett. Och det finns ju också en, jag vet inte om det är en policy, men det finns ju också en så här tankesätt i just den typen av kontor kanske, att man inte stänger dörren om sig. Utan man ska visa att man är tillgänglig genom att ha dörren på glänt eller så.
Mm.
Men problemet är då att det verkar som i de kommande studierna som ännu inte är publicerade, att det finns en ganska stor risk för att man blir distraherad i cellkontor, som kanske är lika stor som i öppna kontorslandskap, för att liksom, man blir störd av vad som händer i korridorerna. Och ljudmiljön, alltså absorbenterna i korridorerna, kanske inte liksom det döda ljudet på samma sätt som i öppna miljöer och sådär.
Mm.
Så jag brukar liksom stänga dörren om mig alltid nu när jag verkligen behöver koncentrera mig och sådär. Mm. Så det har jag väl tänkt på. Andra aspekter har ju med teknikstress att göra.
Mm.
Att ja, ladda ner mail på demand så här, när jag känner att jag kan svara på dem och när jag känner att jag kan läsa dem. Mm. Avregistrerat mail från ställen som jag aldrig ändå köper någonting ifrån. Och,
inget och pling varje gång det kommer ett nytt mailmeddelande.
Nej, inget pling. Liksom.
Mm.
Det är väl de här aspekterna.
Mm. Jag tror att det är många som kan känna igen sig i att de kanske jobbar hemifrån om de så här verkligen behöver koncentrera sig. Jag läste...
Om man kan. Om man får.
Precis.
Det beror lite på kulturen, tänker jag.
Ja. Jag läste nyligen i tidningen Chef att de sa, jag tror det var mer än 50% av cheferna upplevde liksom att de, om de verkligen, alltså måste gå hem om de ska kunna
koncentrera sig. Så hög andel.
Jag vet inte vad jag ska tycka om det. Alltså ifall man kan gå hem så kanske det inte är några problem. Som sagt. Men annars det känns ändå lite konstigt att man så här. Ja men om jag verkligen ska jobba. Liksom verkligen. Då kan jag inte vara på jobbet. Mm. Det är lite intressant.
Fast det där tycker jag är så här. Det beror helt på vad man anser är jobb.
Mm.
För att de här uppgifterna som kräver total koncentration. Det är bara en del av jobbet.
Mm.
Många av de andra sakerna som folk inte tänker på som jobb är också jobb.
Ja.
Och framförallt den här interaktionen. Om man tar ett jobb som vårat, det vi pratar om, HR.
Mm.
Det är ju en jättestor del av jobbet också. Att prata med människor.
Mm.
Det behöver inte vara formella möten. Men alltså att om man lunchar med en person, det är ju faktiskt också jobb.
Såklart.
Eller liksom bara de här vardagliga sakerna som man bara, åh nej, jag hinner inte jobba för att jag måste göra de här sakerna. Men det är också jobb. Mm. Och man får inte glömma det. Och det är återigen det där att det är liksom olika uppgifter inom jobbet bara som kräver olika saker.
Mm.
Det tycker jag är en viktig aspekt som man inte ska glömma. Och jag tänkte också lite på det här. Det hänger lite ihop med faktiskt historiken. Hur arbetet har förändrats över tid. Att förr i tiden så var vi väldigt beroende av en fysisk arbetsplats. Det krävde nästan att vi satt på ett ställe. Man stämplade in med en klocka. Man stämplade ut. Och det var tiden på jobbet som var den när vi jobbade. Men idag är det mycket mer fokus på leveranser och vad vi faktiskt gör. Än tiden som vi är på jobbet. På många platser i alla fall. Om det inte är så här. Ja, man jobbar i en reception som kräver att man står där. Och det har ju förändrat den här flexibiliteten att vi faktiskt kan sitta hemma och jobba.
Mm.
Det är en ganska spännande utveckling. Jag ser det som någonting väldigt positivt. Att man har den här ökade flexibiliteten. Det kommer ju med både utmaningar, för- och nackdelar. Men i grunden ser jag det som någonting väldigt positivt. Mm. Att man kan ändå välja olika miljöer som passar för uppgiften.
Ja. Ja, men absolut, man kan ju relatera det till den forskningen som Turusturell har genomfört på Stressforskningsinstitutet där, som har att göra med krav och kontroll, och där man kan visa liksom att jo, men har vi kontroll över våra, över vad vi gör, så kan vi hantera högre krav också. Och det är väl det du syftar till då kanske, att liksom att det, jo, men vi kan välja mer, vi har mer kontroll över var och när man kan genomföra arbetsuppgifterna då så där. Men problemet är också, men problemet kanske uppstår i situationer där man inte är medveten eller där man inte reflekterar över att man faktiskt, att det blir för mycket, att man inte kan gränssätta.
Ja.
Att man påverkas negativt av att man tror att varje gång det plingar i telefonen så är det jobbmail, men man gör ingenting i taget, man stänger inte av mejlen i mobilen som är jobbrelaterade, liksom jobbinboxen liksom, och sådär. Risken för den typen av problem ökar ju.
Mm.
Så, när vi stämplade ut förr i tiden, då var vi ju utstämplade, utan då kunde vi inte vara på jobbet, men nu ser det annorlunda ut.
Mm. Det här är en jätteviktig fråga. En annan sak som jag tänkt på är det här med hur tekniken har förändrat våran förmåga att samarbeta. Och till och med gjort att vi kan jobba tillsammans utan att egentligen ha den här fysiska platsen som vi är beroende av. Det finns ju massa exempel som inte kanske är direkt jobb, men som om man tar som Wikipedia, som är skapat, det är samskapat av en massa människor som kanske inte ens känner varandra. Eller de känner inte varandra, men det är ändå samskapat.
Mm.
Och också sådana här, det finns ju inom spelvärlden online-spel som World of Warcraft till exempel, där man kan sitta och jobba tillsammans med människor från helt andra platser som man aldrig har träffat.
Mm.
Och man jobbar i ett team med gemensamma intressen mot ett gemensamt mål. Så, Och det här har ju också spillt över till även det arbetslivet. Att det finns många ganska häftiga exempel på företag som faktiskt jobbar helt distribuerat idag.
Mm.
Som inte ens har en fysisk arbetsplats, inte ens har ett fysiskt kontor. Exempel på det är inte bara så här okända företag, utan det finns till exempel, jag vet inte om ni känner till Buffer, som gör de är så här sociala medieverktyg kan man säga. Eller Mozilla som gör Firefox, de jobbar distribuerat. Eller Automatic som gör WordPress, de jobbar också distribuerat. Och då, ja, det här tycker jag är ändå rätt intressant. Det skulle vara kul att höra dina tankar om den här utvecklingen mot liksom flera företag som experimenterar med att liksom vara kontorslösa egentligen.
Ja, jag tror det, är jättespännande. Det finns ju, jag tänker att för små bolag så kanske det här inte är så konstigt. Alltså man är kanske några personer som sitter man på sitt håll. Men de här bolagen du nämner, de måste väl ändå ha kanske en hundratals anställda? Eller vad? Har du någon uppfattning om det?
Jag vet inte exakt hur stora de är, men jag tänker de som gör WordPress till exempel. De är nog säkert i alla fall 100 skulle jag gissa. Jag vet inte.
Jag har faktiskt verkligen ingen uppfattning om det.
Nej.
Alltså det jag tänker, det är det som blir svårt här och det är ju liksom... Det är då att odla företagskulturen blir ju, ser jag som en utmaning så, och hur man gör det. Å andra sidan så kanske det här är företag som där man så att säga kommer in som anställd och gör en viss sak väldigt specifikt, det är väldigt målstyrt och sen så genomför man det och så får man kanske en ny uppgift och sådär, och då kanske det inte så mycket som handlar om de sociala aspekterna eller så. För att jag har alltid tänkt att det måste, att man måste faktiskt ha en fysisk plats. Man måste ändå ses liksom, för att kunna få ett sammanhang eller för att knyta an till varandra.
Liksom, så. Jag har förstått att många av de här gör det. Mm. Men de gör det på andra sätt. Att de har konferenser.
Ja,
till exempel årligen där alla ses. Och att man i liksom mer lokala hubbar försöker ses oftare.
Mm.
Så att de som sitter fysiskt ganska nära varandra försöker träffas oftare. Och sen har man en stor träff sådär årligen. Eller så.
Ja men då precis. Och då har man hittat ett sätt att komma runt det här problemet. Då är det mer att istället för att man i flexkontor brukar man, finns det en sån här, att man tänker sig att jo men 30% av tiden är man utanför kontoret och så att man inte är närvarande. Och här blir det kanske då att man är borta då 90% och sen så är man tillsammans med andra 10% av tiden. Ja, det kanske räcker för väldigt, väldigt många företag som kanske väldigt, som ändå där man är väldigt IT. Ja, du nämnde två utav dem väldigt IT-fokuserade i alla fall.
Ja, jag tror de flesta är ganska IT-fokuserade.
Mm.
Ja. Precis. Jag tänker bara på något annat, eller så här ett stort företag där man är liksom, de flesta sitter på, eller som på min egen institution till exempel, vi som sitter på ett våningsplan, vi träffas oftare och ibland så träffar man de andra. Men alltså att det blir, det känns som att de måste göra någonting mer för att försöka hålla kontakten under tiden, eller så behövs det inte, jag vet inte.
Nej.
Men det här med virtuella team av olika slag, det verkar vara en... Eller, men samtidigt som att många sett exempel som har outsourcat mycket till Indien till exempel, det var jättestort. Och sen, och vissa gör ju det, och det är vissa saker som funkar mycket bra, men det känns som att det är många så här, har också börjat fundera på ifall det inte så här, kanske finns fördelar med att typ, så här, vara på plats ändå, så här, trots allt. Eller liksom att det blir för... svårt på något
sätt. Jo, precis. Och jag tänker också så här, alltså, som sagt, i de där man kan få en väldigt konkret uppgift, liksom, man gör det här, och så kommer man tillbaka, nu har jag gjort detta, liksom, det är väldigt specificerat. Så tror jag att möjligheterna för det ökar, men är det istället alltså så här, att man till exempel ska syssla med samma sak, en IT-fråga, men där man mer tänker sig att, ja men, vi vet faktiskt inte vad vi vill ha. Utan låt oss börja med det här, den här funktionen vill vi ha. Så får vi se hur den här hemsidan eller intranätet eller vad det är så att säga utvecklar sig. Då tror jag att det plötsligt blir mycket mer viktigt med att kommunikationen funkar. Och sen så, då bör man fundera på hur man kan tillgodose det. och hur man kan då ersätta den fysiska kontakten och den fysiska kommunikationen så att säga då, när man ses fysiskt. Så. Men jag tror absolut, alltså, tittar man, alltså, om man går tillbaka till jag vet, industriella revolutionen liksom, och tittar på, det finns jättemånga uppfinningar som har lett till att, liksom, att vi nu sitter i öppna miljöer och sen så att vi nu arbetar aktivitetsbaserade i högre utsträckning. Det är liksom att det är alltid från järnrören som bälkarna som gjorde att vi kunde konstruera de här öppna miljöerna överhuvudtaget, till att man sen märkte att herregud, luften blir dålig, belysningen måste fungera, och sen kom lysrören, ventilationssystemen förbättrades och så vidare, som liksom hjälpte oss att fortsätta bli mer flexibla i den spatiala lösningen då. Och sen kom, har IT kommit som har möjliggjort mer att arbetssättet också har kunnat bli flexibelt. Så om man tänker på det här sättet, tänker historiskt, så verkar vi bli mer och mer och mer flexibla. Och kanske också mer och mindre och mindre beroende av den fysiska platsen. Så tänker man på det sättet, så borde det ju definitivt öka den här typen av företag.
Spännande, vi får se vad som händer.
Tack så mycket, Aram, för att vi fick prata med dig.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Tack så jättemycket.